Jag planerar den nog på ett sånt sätt att jag tar nog den där kartan och så går jag igenom kartan först och ser igenom de här stämplingarna och vad som det ska åtgärdas. Vad det finns, om det är flera stämplingar då så måste man ta dem. Tar och går igenom dem då. Att man får den där rätta. Tar den här tiden här rutinsmässigt. Att man planerar körstråken, basstråken in till stämplingen och risar den kraftigt för att undvika de här körskadorna. Och sen planerar man stämplingen då i den ordningen, vart virket körs. Att man får de här körstråkarna då riktade åt rätt. Att man får det snyggt och prydligt med en liten sån här. En sån här liten övertitt på det.
Det där just att du risar stråken, kan man säga att du så att säga bygger din egen väg genom skogen?
Jo, jag bygger med min den här skogsmaskin så bygger jag den här vägen. Och sen för min den här efterkommande som kommer med den här körmaskinen och kör ut det här virket. Det är nästan mera för hand som man bör tänka på det här. Att man sparar rotsystemet då och att man får en rikare och kraftig skog. Och det här så att man får det fint och snyggt och prydligt gjort. Plus att vi har vad heter det, bättre, får fina, vad heter det, skogar i framtiden. Att det är ju det här som lönar sig att tänka på.
Det är ju en enorm maskin där du kör. Hur klarar du av diken med den här?
No, det är nog den är stor så här när man ser, men att om man nu planerar rätt och gör det rätt så den är ganska så där mångsysslorik den där maskinen, att man lite tänker efter så kan man bygga ett och annat, både broar, risar körstråken. Man gör det här på ingen tid, det tar ingen tid. Bara man gör det i rätt ordning och tar lite tid på sig så det hämtar på lång sikt. Att det här är nog en grej som man skulle rekommendera att man gör. Så att man nu får allmänheten, skogsägarna, bolagen, virkesbolagen och sig själv nöjda.
Hur väljer man egentligen ut vad som ska fällas i skogen?
Det som vi gör när vi kommer in i ett bestånd då, så får vi de här uppgifterna då, så har vi inne i vårt datasystem. Så där kommer då uppgifterna då om den kalavverkning, gallring. Så de följer vi då och så har vi ju våra de här kalkyler, att om det är en gallring så då kör vi det på det sättet efter mark. Och rekommendation då att vi skulle göra de här gallringarna så vi skulle få de här blandskogarna, så det verkar det vara positivt vad man nu har sett.
Betyder det att det börjar bli slut med de här kalhyggena?
Stora kalhyggen har minskat, att de har minimerats. De är inte så stora mer arealmässigt så som de var förr tidigare. Att de har minskat, att det har kommit andra metoder in, sådana här nya då. Jatkuva kasvatus på finska då, att man får det här skogen, att man plockar ner grova träd och får de här yngre till komma upp och det här. Och nya metoder som sagt och gallringar, att man gör det på ett annat sätt.
Hur ska skogen sen återhämta sig? Klarar den av att sköta jobbet själv eller ska det sås och planteras?
Jo, efter en kalavverkning så kan man inga lämna det bara, utan då måste man ju markbereda den och det här. Och se till då att det blir bra gjort först det och sen plantera då eller så in den i ny skog. Och om inte man nu sen lämnar de här fröträna då som det här naturlig förnyelse, det är en gammal metod, men som vi har minskat på tror jag här. Just i och med de här stormarna och sen så det är ganska minimalt vad man gör dem idag. Det är nog mera de här planteringarna.
Hur skulle du säga att den ideala skogen ser ut? Du nämnde blandskog, är det det som är idealt?
Blandskogen är nog en sån som man har sett att den mår nog absolut bäst. Den är 12 stormar och så den är växtkraftig, den mår bra. När det är löv inblandat 10-15% så det är både renar och ger det kväve åt skogen. Att om man ska odla på den 70 år före den är slutavverkningsmogen så bör man nog nästan lämna det här. I synnerhet löv då måste finnas.
När ni avverkar så tar ni också hänsyn till viltvården på något sätt?
Viltvården, det är nog en grej som man bör, och det gör vi också, att den tar vi i beaktande, att vi lämnar de här såna här små ytor på såna här underväxt, att de har de här med jämna mellanrum då på en sån här stämpling, så lämnar man just såna här lajkon att djuren har då till sitt För annars så går det nog så att vi har det lagade för sterilt om vi börjar plocka ner såna här. Att vi ska nog ta hänsyn och lämna dem i fortsättningen alla de här.
Och du, vart går det virke som du kör ut ur skogen?
Nå, virke används nog så som alltid förr, att vi bygger ju nu vårt råmaterial till allt i hus och det som vi bygger upp då. Stocktimre för att husmaterial och material och byggesmaterial och den här massaveden cellun så lagar vi ju, det blir ju paff och så blir det ju papper av den. Både vitt papper utav granmassan och sen kartong och sånt utav tallen, så det lagas paff och det här. Och i dagens läge så görs det kläder av det här.
Och dessutom bränns väl en hel del upp.
Och sen går det till energi. Det går riktigt där sista. Sen det här grådet som vi samlar på ytor plus första gångens gallringar som ska vi se lite under såna underkläderna så kör vi till energi. Det har blivit som framtidens melodi, den där energin. Dit går vi mer och mer.
Sen om vi ser på din, den här enorma maskinen, vad allt kan den uträtta?
Nå, den där maskinen så den gör nog många karars arbete. Jag körde ju skog med den. Jag gallrar kör kalavverkningar och det förbättrar skogen. Det är det som håller det håller den här skogen, en rikare skog, att vi får de här skogarna till börja växa och bli omskötta. Att det är nog enbart till skogsavverkning som man kan göra med den då. Förbättra skogen.
Kommer du åt liksom var som helst?
Den kommer nog, just det här med planering, så man bör ju se efter att inte ska man ju köra vart som helst, att man måste, just de torra platserna, för att den är ju ändå ganska massiv och tung i sig själv, så lägga gråta under och köra med förnuft, så gör man det bra.
Sen när det gäller din egen bekvämlighet och säkerhet, så vad ska du tänka på när du typ klättrar in i maskinen och sen att du inte får belastningsskador och allt det här?
No, den här säkerheten just att man inte har allt för bråttom och det är just såna här vintermorgnar och det är halt och det är besvärligt. Så man ska nog ha tankarna med sig och se vad man gör. Att fundera två gånger. För att det kan gå mycket tokigt, en liten grej där, att kliva upp i en sån här och trilla eller falla ner. Då, så kan man ju bli allvarligt skadad. Eller sen då att man inte har motorn igång och gör något serviceingrepp. Det är ju det som är avordet att komma ihåg, att vara försiktig.
Och sen när det gäller andra människor så är det väl nog så att de ska hålla sig på ordentligt avstånd?
Jo, allmänheten så, det ringa för att ta reda på, vi har våra fina skyltar som vi lägger upp, där finns nummer och namn på de här chaufförerna som kör då, och entreprenörer. Så. Ring för det, att kom inga så nära. Man kan komma nog, men hålls borta då, vad ska vi säga, 200-300 meter ifrån, så är man säker. Att kom inga till maskinen om den är igång och maskinen, chauffören inga har märkt då att man kommer, för då går det dåligt. Var noggranna och försiktiga. Och det har nog skett ett stort framsteg med det, att folk faktiskt tar det.
Och vad ska man ha för utbildning för att sköta det jobb du gör?
Utbildningen är den att det finns de här entreprenörsskolorna då som skolar upp chaufförer då, med både finska och svenska här i landet. Det finns väl en par stycken som man får de här skolningarna då. Just där botten är det på svenska i alla fall. Så har vi ju då de här finskspråkiga då i Tammerfors där då. Och det är nog två år så får man den här förarutbildningen då, så man får papper på det. Så då har man ju det här. Kan söka arbetsplats vidare sen då, så det är lättare väg då till få den här proceduren igång.
Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb?
Man är ju självständig och från morgon till kväll, man får planera jobbet från början till slut, det är det bästa. Och sen så har man de här, man kan planera då, om man har något, ska vi säga special, någon dag som man vill ha ledigt och så det går alltid det. Till det här. Som veckoslut och sånt, så man kan ju jobba om man vill och så byter man då en arbetsdag mot den. Det är självständigt.
Finns det några avisidor?
No, det finns alltid med arbete. Det kommer ju bättre och sämre dagar. Nu har man ju de här dåliga dagarna och så. Då är det väl bäst att stanna hemma.
Hur, vad har det betytt nu när den här vintern till exempel, så det har ju varit en evig höst. Vad har det betytt för ditt jobb?
No, det har nog, det har varit, det här har ju varit tufft för entreprenörer nu på skogssidan. Det är bara så. Och det här för oss alla. Och det är dyra maskiner som skulle bör vara igång, men det lyckas inte. Men jag får tacka det här, han var förman för det här att han har hållit så här bra med jobb. Vi har ändå haft det mycket bra, att tacka en gång till bolagets förman här.
Hur är det, kan man också göra avverkningar på sommaren?
Ja, sommaravverkningen, så den kommer ut i utökan och den kommer ut i ta plats utav vinterns stämplingar nu, i och med att det har blivit de här, vad heter det, klimatförändringen som man nu säger, att vintern verkar till dö ut. Det blir bara såna här, det blir såna lång höst, vått och torrt heter det. Och då måste vi ta sommaren bara, vad heter det, effektivitera våra avverkningar med sommarhyggen, för när det går till köra.
Finns det då större risk liksom för skogsbränder och sånt, för att såna här maskiner kan ju också slå gnistor?
Det är klart att det är bara att vara noggrann då, som vi brukar ha. Där är nog den där rätt metod, om man säger så, att man risar de här bergen. Om man kör exempel då en barstråk på ett berg, så kan man lägga ris och grote under, och så sparar det ju både just skogsbränder och annars också maskinförare och maskiner och allt, hela det här sättet, så det borde gå ganska bra. Och just så här att man tänker efter vad man gör och följer med, så tror jag inte att vi ska ha något större.